One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 221.
Välkomna, jag som pratar nu heter Emma.
Och jag heter Anna och det här är podden om mig och min kära syster, våra fem hästar och ridsporten i stort och smått.
Det stämmer fint. Hur är läget med dig idag, Anna?
Jo, men jag mår bra. Jag känner mig lite trött. Vi var ju på möhippa i helgen.
Mm.
Och jag tycker alltid det är sådär. Två dagar efter, för vi drack ju också en del alkohol.
Ja.
Och då tycker jag att det blir alltid lite sådär eftersläntare ett par dagar efter.
Ja, ja. Alltså dagen efter känner jag mig helt okej, men två dagar efter, det är då som jag känner mig lite seg.
Ja, men seg och trött och inte att kroppen är riktigt igång.
Nej,
typ.
Exakt.
Och sen så var jag hos Samuel hos naprapaten nu innan jag kom hit. Och då kände jag också lite extra seg efter en justering. Men ja, men min kropp såg ändå bra ut, så det kändes bra.
Ja, men vad skönt. Men vi måste ju bara ta lite så här roliga anekdoter ifrån möhippan.
Mm.
Eller jag kanske ska säga ett par grejer som är så här typiskt mig, som jag kan koppla till den här möhippan. Det hela började med att, ja, men det var vår kompis Moas möhippa. Moa som är veterinär, ni som lyssnar och följer oss känner säkert till henne. Och vi skulle ses klockan 7 på morgonen för att överraska henne, för hon trodde att hon skulle jobba. Och då tänkte jag, ja, men jag vill ju sminka mig ordentligt. Så jag ställer klockan på 4:45.
Mm.
Så hinner jag nog med allting.
Och jag hade ställt klockan på 5, tror jag.
Ja.
Så jag vaknade på morgonen och kände mig lite halvdöd. För jag hade dels inte lyckats somna förrän typ klockan 1. Man bara var bra. För ibland kan jag bli lite sån. Om jag har något speciellt jag ska på, typ möhippa eller man ska åka och flyga eller någonting, kan jag ha ganska svårt för att somna för att man är lite orolig att man ska försova sig.
Ja.
Så då skickade jag ett meddelande till Emma vid typ 4:45 kanske. Ja. Åh, vad pigg jag känner mig. Jag somnade vid 1 typ.
Ja.
Ja. Och så fick jag inte svar på det på ett tag. Då tänkte jag att antingen så är hon väldigt inne i sitt smink. För du är ju sådär, när du sminkar dig, du lyssnar på podd.
Ja.
Du har inte tid att hålla på och skriva massa meddelanden. Nej. Då är du inne i din bubbla. Eller så har jag känslan av att hon kanske ligger och sover.
Och det andra alternativet, det var tyvärr rätt. För jag trodde att jag hade ställt klockan på 04:45. När jag vaknar och stänger av alarmet så ser jag att det står 05:45.
Oh.
Och då säger jag högt, men vad i helvete, vad är det för fel på mig? Då har jag alltså ställt klockan en timme för sent. Och det är så typiskt mig, för då tänker jag att, ja, men nu har jag ställt klockan på 4:45. Nej, jag hade ställt det på 5:45.
Ja, men det här är så kul också, för att här är vi ju ganska olika. För om jag har något speciellt inplanerat, då dubbelkollar jag nog klockan 3 gånger för att säga att ja, men hon är verkligen 5 eller vad jag nu, när jag nu ska gå upp. Men det är också det som är kul, för det är ju alltid mycket enklare att ställa klockan på typ 05:00 eller kanske strax efter än före, för då kan det gärna bli lite fucked up med vad klockan egentligen är.
Det var nog det som det blev för mig. Mm. Så jag hade då ställt klockan en timme för sent. Men jag är också sån att det är liksom ingen idé att stressa upp sig, utan sker något då får man lägga om sina planer lite grann och lösa det så gott det går. Så det jag gjorde då, det var att jag gjorde bas och bryn hemma. Sen packade jag ner resten av mitt smink och tog med det till Moa så att jag kunde göra klart resten när vi var hemma hos henne på champagnefrukost. Och jag menar, hon skulle ju göra sig i ordning lite och sådär också. Så det var inga konstigheter. Så jag menar, det mesta löser sig om man liksom tar det lite lugnt och sådär.
Det gör ju det. Det hade kanske varit ännu värre om du råkat ställa det på 06:45.
Exakt den tiden som vi skulle bli upphämtade av vår kompis. Ja, nej, så det löste ju sig. Så det var det första lilla typiska mig. Sen så åkte vi till Knista herrgård och där har de något som heter Justas log. Och det är ju som, alltså femkamp är ju fel. Det är nästan lite som Bodaborg, att du går in i olika celler och gör olika utmaningar tillsammans med ditt lag.
Ja, exakt.
Och vi var två lag, du och jag var i olika lag.
Mm.
Och det var ju superkul tycker jag. Jag älskar ju alla sorters tävlingar.
Ja, men vi kan varmt rekommendera för er som bor i närområdet. Det är superroligt och det var... Jag har aldrig varit på Knista överhuvudtaget.
Nej.
Men det var svingod lunch också som vi åt efteråt. Och jättefint ställe och Justas loge var, det var riktigt kul.
Ja, det var verkligen superroligt. Men då gjorde vi olika utmaningar. Det var många, vad ska man säga, utmaningar med bollar. Vilket ju jag tycker är kul. För jag tycker ju själv att jag har bra bollkänsla. Och jag tycker ju överlag att i princip alla bollsporter är roliga. Men så, jag går ju också väldigt mycket in i mitt tävlande och jag var ju så inställd på att mitt lag, vi ska banne med vinna. Annars så är det ju inte lika roligt.
Nej, du tycker det, vinna eller försvinna.
Ja, men lite så. Och så sista utmaningen som vi skulle göra. Det, nu ska man ju försöka förklara det här på ett bra sätt. Men vi var ju uppdelade i två lag och det råkade ju bli så att ert lag, ni var det långa laget.
Mm.
Och mitt lag, vi var det korta laget. Det, Moa, hon delade egentligen bara upp 1-2, 1-2, 1-2. Och då var det ju väl så att vi stod så här varannan lång, varannan kort.
Ja, tydligen.
Råkade det bli. Så i mitt lag, då var jag och en annan tjej längst. Och vi är ju typ 168 centimeter.
Mm.
Så ytterst medellång egentligen. Och du var näst kortast i ditt lag.
Och jag är 1,70. Jag bara, det här brukar jag aldrig vara med om.
Nej, exakt. Så då blev det lite problematiskt på sista cellen. För då skulle vi göra en utmaning där... Ja, hur ska man säga?
Ja, men man hade en boll. Den satt fast både i taket och golvet. Så den satt fast i ett elastiskt snöre.
Mm.
Och sen så var det som en liten svart platta. Mm. Så man skulle ta den här bollen och smälla pricka plattan. För då räknades en poäng varje gång den duttade till.
Ja.
Och det låter ju enkelt. Men det var ju inte helt enkelt.
Nej, det var svårt att både få till precisionen och även kraften för att få till det där.
Mm. Och speciellt eftersom ni var det korta laget.
Ja, för nu måste jag förklara. Cellen såg ut som så att... Ja, men man stod på en rad fast bollarna var högre upp på
och
kanterna.
Längre ifrån
på kanterna. Så det var nästan, du stod på en rad fast som ett väldigt sluttande V.
Mm, exakt.
Så jag som då var längst i laget, jag fick ju böja mig som fan för att lyckas nå bollen och ha uppe armen hur högt som helst för att nå den. Och sen då smälla till den med en jäkla kraft för att den skulle dutta i den här plattan så att man fick ju ett poäng för varje dutt.
Mm.
Och hade jag varit 10 centimeter längre så hade ju det här varit betydligt enklare. Men nu var jag ju inte det.
Nej.
Så då fick jag ju liksom jobba på med väldigt mycket kraft. Men tydligen var jag en jävla naturbegåvning på den här grenen. För det var två äldre herrar som var där och hjälpte oss. Och den ena som var inne, han bara frågade mig efteråt. Är du gammal volleybollspelare eller? Du gjorde det så himla bra.
Ja.
Och det här är lite ironiskt för volleyboll är typ den enda bollsporten som jag... hatar.
Ja, men man får ju så jävla ont när man spelar volleyboll. Speciellt när man ska ta, nu vet ju inte jag vad det heter. Men när man sätter ihop tummarna så här och ska smasha med handlederna. Det är ju skitont.
Det är skitont, så det är också av den anledningen som jag inte gillar volleyboll. Men tydligen så har jag en jävla smash då. Så jag var ju väldigt bra på det här. Men också eftersom jag var tvungen att hålla armen så högt upp och dunka så otroligt hårt med handen för att bollen skulle nå fram. Så nu har jag ju typ nästan överansträngt min axel lite grann. Och jag började ju känna det redan på kvällen på lördagen. Mm.
Jag vet. Men en fråga bara. För vi gjorde ju också samma celler såklart. Mm. Men då sa våran gubbe till oss att ja, men det är bättre att man försöker fånga bollen lite som en krok så här och slänga iväg den än att man ska slå den.
Ja.
Men du slog din boll.
Jag slog och jag träffade ju jättemånga gånger. Så ja, jag hade ju ändå en bra teknik.
Ja, jag tyckte det var så himla svårt för den svajade liksom till varenda gång jag skulle försöka fånga den.
Det var bättre att bara dunk, 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 dunk så man kom in i en takt. Och sen så ibland så blev det lite rytmiskt. Och då var jag tvungen att så här pausa lite grann. För jag blev ju hur trött som helst i min arm och min axel. Men jag är ju en sån himla tävlingsmänniska. Så jag ger mig inte. Så jag gick ju verkligen all in. Och det
du
känns,
skötte ju bara på.
Det känns nu i efterhand. Men det var ju också värt det. För mitt lag vann ju.
Ja, men det var oerhört jämnt. För ja, men de räknade ju poäng beroende på vilket lag som vann över det andra typ. Mm. Och ni fick 17 poäng och vårt lag fick 16 poäng.
Ja.
Det roliga var att de sa ju det inför de sista tre grenarna. Bara, det är så himla jämnt. Jag bara, men det känns ju som att de alltid säger så. Säger det. Men det var ju verkligen det.
Ja, tydligen så var det.
Mm.
Men väldigt roligt och ett bevis på vilken tävlingsmänniska jag är. Jag hoppas att det ska lägga sig lite grann. Jag kom också på att det här är ju min dåliga axel. För jag vet att på den tiden som jag gjorde vanliga squats, det vill säga med stång alltså bakom,
på axlarna.
Ja, på axlarna. Då är det ju högra axeln som jag råkade paja lite då. Så jag hoppas att det ska gå bra nu. Numera gör jag ju bara Bulgarian split squats.
Mm.
För det pajar inte mina axlar.
Nej, man får vara lite klok när man tränar.
Ja.
Behöver ju inte göra saker värre än vad de är.
Exakt. Men en väldigt trevlig helg. Vi har haft en hästfri helg. Men innan dess så har vi ju hittat på betydligt fler grejer med hästarna.
Ja, men det har vi. Och en ny grej, det är ju att vi har släppt ihop Gina med resten av gänget. Eller ja, nu har hon ju gått med Taga och Fokus. Så i lördags var det va? Så släppte vi ihop allihopa.
Mm.
Och jag tycker alltid det är lite jobbigt att släppa ihop. För att man vill att de ska sköta sig. Man vill inte ha några skador. Och även om vi har ju... Det som är fördelaktigt är att vi har stora hagar.
Ja.
Så att det är ju sällan de kommer i kläm. Det är klart att de kan råka göra det ändå om de är lite dumma. Men...
Om de ska springa typ precis vid staketet och så kommer det hästar på båda sidorna. Man bara, var du tvungen att springa rätt in i staketet när du har flera hektar stor hage?
Ja, men lite så. Så då valde vi att stänga av den hagen där vi har lilla lösdriften, som vi kallar det. Där Bella och Pebban och Wellington har gått. För där är det ju lite mindre yta. Mm. Så jag tänkte att då kan de få göra upp på de här två stora hagarna vi har. Och ja, men alltså, det gick ju ändå ganska så bra. Gina försökte ju lite mot Bella så att jag vill bestämma. Men Bella, hon är ju så jäkla rolig den hästen. För det var som att Gina, hon sprang runt och var lite så här, och resten av hästarna. Och Bella, det var som att hon bara, du, nu lugnar du ner dig.
Ja.
Jag bestämmer här, du kan inte ta min position.
Nej, exakt. Och Bella, hon hade också gått på lilla lösdriften där det typ inte fanns gräs. Och så kom hon in i den här hagen nu där det finns massa gräs. Så hon var ju så här, du lugna ner dig, nu ska jag äta mitt gräs. Jag har längtat, håll dig på avstånd.
Ja, så det är så roligt när man ser deras kommunikation. Den är ju ordlös, men man ser ju verkligen vad de säger till varandra.
Ja, exakt. Och jag tänkte också att Bella, eller vad säger jag, Pebban och Gina, det känns ju som att de har varit så himla kär i varandra när de har varit lite på avstånd. Men inte alls nu när vi har släppt ihop dem.
Nej, och jag vet inte vad det beror på. För att de har ju varit väldigt intresserade. De har stått och kliat varandra över staketet har pappa sagt. Men nu var det som att, nej men det var kanske inte så kul. Eller så är det så att Bella, hon skyddar sin Pebba nu.
Mm.
Så att då får inte Gina komma i närheten. Jag vet faktiskt inte.
Nej, Gina hon vet ju inte riktigt hur hon ska bete sig mot andra hästar känns det som.
Nej, hon känns lite sådär, lite flummig och vet inte hur hon ska bete sig. Och Fokus var ju exakt likadan.
Ja.
Och då, nu har hon ju väl i och för sig gått med hästar historiskt sett.
Mm.
Det hade väl Fokus kanske också någon gång. Men det känns som att hon kanske inte har gått riktigt i sån här flock som vi ändå har nu.
Nej.
För nu är det ju ändå sommar och bättre väder så att nu ska alla gå ihop i tanken.
Ja, men det har ju blivit en väldigt tydlig uppdelning i flocken nu.
Ja.
Och det är som så då att Tage och Gina, de går alltid tillsammans och alltid i oftast den andra hagen mot vad de andra hästarna går i. Så de är typ så långt bort ifrån varandra som möjligt. Och sen är de andra fyra hästarna tillsammans. Så oftast så är det uppdelat att Bella och Pebban är ett par och Fokus och Wellington är ett par.
Mm. Men det var faktiskt lite kul för när jag åkte ifrån dig igår, då var faktiskt Gina själv i ena hagen.
Aha.
Och så resten av gänget på andra sidan. Men då var ju Tage ändå ganska nära staketet så han var ändå ganska nära henne.
Ja.
Men de är så gulliga.
Ja, men alltså Tage och Gina har blivit sådana bästisar och det känns som att Tage har äntligen fått en sån här riktig kompis nu efter botten.
Ja, för grejen är att han har ju ändå varit ganska bra kompis med Wellington, våran inackordering. Men de har inte varit riktigt så där.
Nej.
Att de är super, super, super tajta som Boppen och Tage var. Så det känns väldigt fint tycker jag.
Ja, men det känns som att Tage är typ den enda som Gina riktigt accepterar att ha riktigt nära.
Mm.
Annars kan hon ju bli sur mot de andra hästarna.
Gud ja, hon kan ju vara jättesur. Och det var ju lite det hon försökte mot Bella också. Att så här, tjura lite med Bella. Bara, men ge dig bara.
Ja.
Och det gulligaste av allt var när vi var på möhippan då. Så var ju vi borta hela dagen. Och då, jag vill ändå att Gina fortfarande ska få lite lucern och sådär. För att hon ska lägga på sig. För jag tänker att hon kommer behöva lite extra fett för att det ska bildas muskler och så. Så då skickade jag till pappa och frågade om han kunde tänka sig att mata henne. Ja, men det kan jag lösa, sa han. Och då var Gina och Tage själva Enhager. Så då stängde han väl av så inte Bella skulle komma och sno maten från Gina då. Men Tage har ju aldrig ätit från Ginas mating förut.
Nej.
Men nu så stod de och delade.
Och Tage bara kastade i sin lucernen när hon hade så här uppe nosen lite.
Ja, han bara, det här var gott.
Ja, så jäkla söta.
Ja, och annars så hade det varit Fokus som kommit nära dig så hade hon ju bara, för då låter hon ju, och så flytta på dig. Men Tage, han får äta ur samma hink.
Det får han göra. Ja, men vad har vi gjort mer då? Vi har, eller jag har ju tränat lite dressyr för Pia.
Mm.
Och vi har filmat så att det kommer komma film på onsdag. Blir det en extra video den här veckan.
Så kul ju.
Ja, men det gick väldigt bra. Pebban är ju superfin nu så jag är så himla glad. Jag har också tävlat.
Ja, det har du. Och jag ska bara säga det också att planen var att jag skulle träna Fokus också.
Mm.
Men han var så trött. Så att det blev ingenting. För ja, men vi var ju och tävlade dressyr på söndagen.
Mm.
Sen så red vi ut på måndagen och galopperade ändå ganska snabbt. För de var rätt pigga och glada. Ja, så vi bara, men spring
de
vi.
De får springa.
Ja, så fick man bara... Jag försökte att inte få en massa stenar på mig. Men det gick inte så bra. Fokus han sprang och bara ryckte på huvudet. Så jag bara, men du kanske kan hålla lite avstånd. Men det ville han ju inte.
Pebba springer så snabbt också. Oh. Så det...
Men hon var sjukt snabb.
Ja, men hon var, det är så roligt med Pebban. För hon vet ju om vilka ställen på grusvägarna som hon brukar få springa snabbt på. Mm. Vi har en väldigt lång och härlig sträcka. I alla fall om man rider först då.
Ja.
Det är inte så kul kanske om man rider två och får massa stenar skvätta på en. Men jag behöver inte göra någonting. Jag kan bara lätta lite i handen så springer ju hon som en steeplechase-häst känns det som.
Verkligen. Och sen så på tisdagen så hoppade jag och Fokus. Eller ja, det gjorde du och Pebban också.
Mm.
Men grejen var att vi hoppade inte så jättemycket. Så att jag tänkte att men dressyrträning blir jättebra så kan vi rida ut på torsdagen då. Och sen kan han få vila lite. Men... När jag skulle, dels när jag filmade dig, för du började ju.
Mm.
Då stod han ju bara och hängde och stod och vilade, vägde av på varsitt bakben lite så här successivt. Och sen hörde jag det bara, då sträckte han ju på sig.
Ja.
Så gjorde han flera gånger under tiden som du red.
Mm.
Så när jag satt upp, jag bara, han känns ju fräsch, men han är supertrött.
Ja.
Så det blev ingen träning.
Nej, ni joggade lite istället.
Ja, man får ju lyssna på hästen.
Ja, och jag hoppade ju också dagen innan och det gick ju skitbra. Det här finns för övrigt på film på YouTube. Vi har ju äntligen lagt upp vår Älvstrands testar Ride, alltså stigbyglarna från Ride. Och då la vi upp ett pass där jag hoppar Pebban. Och det gick så bra. Jag tror det är vårt bästa hopppass någonsin.
Ja, men du kvittrar som en liten fågel efteråt.
Jag vet, och jag försöker komma upp i lite höjd nu igen. Hon har ju varit skadad. Och, ja, men egentligen har jag inte hoppat speciellt högt med innan. Kanske ett par enstaka inne på 1,10.
Ja, och du har ju inte känt dig bekväm heller.
Nej, jag har ju inte haft balans för det. Mm. Och sen så, ja, men hon fick ju hovbensfraktur när hon hade varit hos oss i en månad. Sen kom vi igång ordentligt med det och var igång och tävlade 1 meter under hösten. Och sen fick hon sin ligamentskada i ryggen. Så då reds hon inte på 2 månader.
Ja.
Men hon var ju igång och tumkördes och sådär. Så det är egentligen först nu som vi är igång så här riktigt. Så som vi var innan skadan igen. Så då försöker jag komma igång, ta mig ur min comfort zone, hoppa lite högre hinder. Och jag hoppade ju ett räcke på 1,15.
Ja, jag lurade upp hindren lite.
Ja, det sög lite i magen innan, men det gick väldigt bra när vi hoppade.
Ja, ni var jätteduktiga.
Och fick jättefint flyt i övrigt. Så jag var så himla glad. Och den hästen, hon blir ju typ inte trött. Så hon var ju jättefin även dagen efter när vi tränade för Pia.
Ja, men den hästen är ju snarare sådär. Nu får du vila, inte för att du kanske är trött egentligen, men för att du måste ju också vila.
Ja, för hållbarhetens skull.
Exakt.
Och sen på fredagen, då var det dags för mig och Pebban att tävla. Jag hade faktiskt anmält mig till en 90 cm clear round. Ni vet ju mina åsikter om det egentligen, att jag inte tycker att det är så himla kul att rida med en vuxen häst. Det blir inte riktigt tävling. Men min höft har ju krånglat som tusan under våren. Så jag har ju inte kunnat hoppa eller hopptävla så som jag velat. Så då blir det så här, vi åker dit och så ser vi det som lite träning. Jag behöver komma ut igen och bli lite varm i kläderna.
Ja, och jag menar, nu har du inte tävlat hoppning på ett tag. Och då är det så himla bra ändå med en clear round. För att det blir ju ändå tävlingsmomentet i att du får gå banan. Du får inte träna på de relaterade avstånden. Nej. Innan och sådär. Så att då blir det ju ändå ett tävlingsmoment även om du inte rider för någon tid.
Nej, men exakt. Och senast jag hopptävlade, det var ju i början av mars. Då hoppade jag 80 cm. Och blev dubbel 0,3 och nu hoppade jag ju då 90 cm. Och vi blev felfria.
Mm, jag tyckte det var en jättebra runda. Och jag vet att du sa det efteråt att jag tyckte det var lite av och på.
Ja.
Men det är lätt att känslan blir lite sån Jag kan tycka att det blir lite så på två typer av hästar.
Mm.
Dels har vi Pebban som är rätt så het och stark.
Mm.
Så henne kan det bli lite den känslan för att man ibland så behöver man faktiskt
ta tag.
Ja, och ibland behöver man få tillbaka henne lite för att om man bara låter henne gå, ja men då blir hon ju längre och längre och hamnar mer och mer på frambenen.
Mm.
Och då är ju också risken att hon river till slut.
Ja.
För att hon inte riktigt kommer upp och balanserar på bakbenen.
Mm.
Men sen så är det lite samma sak på Bella till exempel.
Ja.
En häst som man kanske får driva på lite mer och underhålla med skänken.
Mm.
Då var det ju snarare lite så. För vi var ju i Grevagården för typ ett år sedan va?
Ja.
Med båda tjejerna. Och då hoppade jag ju Bella i 90 cm. Och då var det ju snarare så att vi fick lite framåtläge på både ettan och tvåan och trean.
Mm.
Och då kom ju en rivning också till slut för att Bella också blir lång.
Mm.
Och på Bella är det också lite lätt att man blir lite av och på för att man måste driva typ hela tiden. Mm. Ibland när hon är på sånt humör i alla fall.
Ja.
Och så blir man så här, just det, nu måste jag kanske ta tillbaka lite så hon inte blir lång. Alltså,
mm.
Det är lätt att det blir så. Men jag tycker att vi får försöka få en mindre negativ klang i det här med av och på.
Mm.
För att jag tycker att det oftast är nödvändigt.
Ja, alltså nu när jag har sett filmen i efterhand så då fattar jag ju inte riktigt min känsla.
Nej.
För då känns det som att när jag ser filmen bara, ja men jag gjorde ju faktiskt helt rätt beslut. Men när jag väl red så kände jag att jag kanske kom ur rytmen lite ibland. Men tittar jag på filmen så ser den då rytmiskt ut.
Ja.
Så ja, men det är ju alltid så, det känns värre än vad det är. Och alltså, jag kan säga att det var ju ingen risk att hon skulle riva i fredags.
Nej.
Hon hoppade som fan hela dagen. Både på framhoppningen och på banan. Jag har tagit lite print screens. Det känns ju som att hon är typ 30 cm över hindren.
Ja, men hon är ju typ det.
Ja, men hon är ju nästan det. Och ja, men hon var bara så himla fin. Men ja, hon blir ju pigg och stark. Och i synnerhet när banan är så stor som Grevagårdens bana också.
Ja.
Det blir ju typ, när man har hästar som är heta och starka, det är ju nästan lättare att tävla i ridhus då, där det blir lite mer naturlig broms än att ha så himla mycket plats på sig.
Ja, och jag skulle nog egentligen säga att ja, men en häst som Bella, tycker du hon är lättast ute eller inne?
Ute.
Ja, du tycker det?
Mm.
Ja, jag har ju inte tävlat henne så mycket. Men jo, det är klart, för då får man ändå lite mer space att få upp farten lite på.
Ja, exakt.
Så det har du nog rätt i.
Mm.
Men vi måste ju kanske försöka ta tag i det här och införskaffa något nytt bett till Pebban.
Ja, men jag skulle behöva testa något annat i alla fall.
Mm.
För ja, men så här, på träning oftast inga problem. Typ när vi rider hemma tycker jag sällan att hon blir för stark numera. Men det är när man kommer ut på tävling. Hon blir lite taggad. Hon blir starkare än vanligt. Och speciellt om det är så här, att man har mycket plats på sig. Det blir väldigt svårt att typ få plats i de relaterade avstånden som det ska vara till exempel. Och, ja, men jag hade nog kunnat få kanske lite bättre rytm om hon hade lyssnat på mina förhållningar.
Ja, för hon gör ju inte riktigt det. Då blir hon så här att hon kör upp huvudet och bara liksom
ja, exakt.
Stretar emot din hand lite.
Precis.
Istället för att ta förhållningen bara.
Mm.
Och vi pratar ju ganska mycket om det här med bett och att vi förespråkar att ha ett så milt bett som möjligt. Men jag tycker också att behövs det så behövs det.
Mm.
Lite så.
Ja, men grejen är att jag är så himla dålig på det här med bett. Just för att vi har ju aldrig haft någon häst tidigare som har behövt något ja, lite skarpare bett. För jag menar Bella, svinkänslig i munnen. Boppen gick också alldeles utmärkt att rida med bara vanligt tredelat bett.
Ja.
Jag är inte van vid hästar som blir starka så som Pebban blir.
Nej, och Tag och Fokus är inte heller några starka hästar.
Nej, och jag vet att ja, men i vår eftersnacksgrupp så fick vi nog kommentarer att rid med dressyr så kommer det lösa sig. Nej, det kommer det inte göra. För det är liksom att rida dressyr och att hopptävla, det är två helt olika grejer. Hon är skitfin i dressyren. Det kan nog alla se som ser Pebban gå dressyr. Men det blir ju ett helt annat moment på hopptävling. Hon tycker det är kul, hon blir pigg och stark.
Men snälla, du lägger ju upp en helt annan galopp när du ska hoppa också.
Ja.
Hade du hoppat till den plutt-i-plutt-dressyr-tempot, då hade hon, jag tror inte hon hade varit inte stark då heller.
Nej.
I och för sig. Men det är ju två helt olika saker.
Ja, exakt.
Och det är klart att självklart ska man träna mycket dressyr. Det förespråkar vi alltid, oavsett vad man tävlar för någonting. För att det ger jättemycket hoppningen.
Mm.
Men jag tror inte att alla pusselbitar kommer falla på plats bara för att du tränar med dressyr.
Nej, alltså, nej, exakt. Det är, även de som rider de allra största klasserna. Man märker att deras hästar är skitvälridna. De kan ju vända hur snävt som helst både innan och efter hinder. Trots att hindren är liksom 1,60 oxrar.
Ja.
Men det är också många av dem som har lite skarpare bett. Och jag menar, det kan ju absolut behövas för det är så himla små marginaler i hoppning också.
Ja.
Så det är ju viktigt att hästarna lyssnar direkt samtidigt som man ser att de är ju sjukt välridna, de hästarna, eller de flesta hästar som går svår hoppning.
Ja, gud ja. Och det handlar ju inte heller om att om vi nu ska införskaffa något skarpare bett att vi kommer sitta och rida på det varenda dag.
Nej.
Utan då är det ju snarare kanske, ja men eventuellt någon hoppning hemma då och då och på tävling.
Mm, exakt.
Och kanske någon gång ute i skogen, för då kan de ju också bli lite väl taggade ibland.
Ja, så jag har ju lite funderingar kring det och ska se om jag kan låna något bett för att testa lite vad som eventuellt kan passa. Men Anna, vi måste ju också uppdatera om Bella.
Det måste vi göra, för du har ju äntligen gått och bestämt dig vad för hingst det kommer att bli.
Jajamän, jag har bestämt hingst. Jag har till och med bokat in Bella på en koll hos Sandviks seminstation på onsdag, det vill säga imorgon när det här avsnittet släpps.
Mm-hmm.
Då ska vi se vart hon befinner sig i brunsten, ifall det är lägen eller ifall vi behöver vänta lite grann med att inseminera henne. Och vilken hingst har jag då valt? Ni vet ju, i förra veckans avsnitt, jag velade lite mellan Plot Pearl Z och Chaka Fly. Bad om lite råd i vår Facebookgrupp, men så har jag också haft kontakt med Bellas uppfödare.
Just det, och det är lite kul också, för i eftersnacksgruppen på Facebook så kändes det som att det var ganska 50-50 med vad folk tyckte.
Ja, men lite så.
För jag trodde ändå att någon kanske skulle så här överväga, men det kändes ganska hälften hälften vem som tyckte vad.
Ja, men exakt. Och vem har jag då valt?
Chaka Fly!
Ja, det blir Chaka Fly. Och ja, men så här, jag dras fortfarande, mitt hjärta klappar fortfarande extra för Plot Pearl Z. För jag tycker att han är så fin, han är så söt, han hoppar så bra, han ser så ridbar och härlig ut. Så liksom, hade jag fått valt mellan Plot Pearl Z och Chaka Fly att ha i mitt stall, så hade jag valt Z. Han är kanske lite liten egentligen, men liksom,
tänk. Ja, men själva modellen och typen av
häst. Ja, men jag dras lite mer till honom. Men jag måste tänka med min hjärna och inte med mitt hjärta.
Ja.
Nu när jag ska välja partner till Bella. Och jag tror att Chaka Fly, han kommer komplettera Bella bättre med sin exteriör och hur han är i ridningen.
Ja.
Så liksom, jag tänker att det kanske kommer komma ut en liten häst som påminner om Zeta om man korsar Bella och Chaka Fly.
Ja, men exakt, som ändå är något lite grövre än en netthäst.
Ja, precis. Och lite större än Zeta. Men liksom, jag tror att Bella och Chaka Fly är mer kompatibla ihop.
Ja, så Bella är ju ändå en grövre häst.
Ja,
och så det är det vi är lite noja för, att skulle man välja Zeta, att det kommer ut en riktig liten köttbulle liksom.
Ja, exakt. Så jag har valt Chaka Fly för han är ju väldigt ädel. Han har väldigt långa ben. Bella har ju inte speciellt långa ben. Och han har stor galopp. Bella har ju inte superstor galopp. Sen så känner jag inte att jag behöver ha en häst som har mycket större galopp än henne. Men jag skulle vilja ha någon som liksom lite mer. Så jag tror att de två, att han kan komplettera hennes svagheter kanske lite bättre än Zeta. Även om jag tycker att båda två är superfina hästar. Och det som jag gillar med Chaka Fly också, det är ju att han har mycket vita tecken. Vita ben, vitt i ansiktet. Han är ju fux också, så då får man se, blir det en fux eller blir det en brun?
Ja, det blir spännande.
Det blir spännande.
Och det är väl inte självklart att det blir vita tecken, även om de har mycket.
Nej, men det hoppas jag verkligen.
Ja, det hoppas jag med. För det tycker jag är så intressant med det här med hästfärger. För vår kompis Filippa Ullmå, vi lånade ju hennes Lego till en fotografering för några veckor sedan nu. Och det tycker jag är så häftigt, för att han har ju fått världens häftigaste teckning. Han är ju nästan, alltså hade han inte varit SVB om jag förstod det rätt, så skulle han ju räknas som
skäck.
Ja, det heter någonting mer än skäck. Jag kommer inte ihåg vad Filippa sa. För han har ju lite vit fläck på magen, han har väldigt höga vita strumpor och han har också...
Han är nästan randig kan man säga i ansiktet.
Lite så, för han har ju en väldigt speciell typ av bläs. Det är lite vitt på sidan och sådär. Ni får gå in på Filippa Ullmås Instagram så kommer ni se bilder på Lego. Men pappa så inte, för jag vet att de skickade, hon har väl, är det Casanova hästak som han är efter? De skickade till henne och bara, men gud vad häftig han blev. För jag tror inte att Casanova har så där jättemycket vita tecken.
Nej.
Och mamma Sia har väl inte heller. Alltså, det är det som är så häftigt, det kan ju bli lite hur som helst.
Ja.
Med färg och sånt där.
Verkligen.
Men varför, för jag vet att Malena, Bellas uppfödare, hon sa väl också att du hellre skulle ta Chaka Fly, va?
Ja, hon tyckte det. Nu ska vi se, Zeta har ju pilot lite längre bak, precis som Bella. Och Malena sa att det kanske man inte vill, vad ska man säga, korsa igen.
Nej.
Och ja, men också, hon tänkte väl samma sak rent exteriörmässigt och så.
Ja.
Så jag hoppas och tror att det här kan bli en bra match. Och att, ja, men man vet ju aldrig om det tar sig. Man ska inte ta det för givet.
Nej, gud nej.
Men då har jag liksom en plan ett hingst i alla fall. Och så ska jag åka in, ja, snart nu och kolla upp när hon kan, ja, när det kan passa att betäckas.
Ja, precis. Med tanke på hur hon ligger i sin cykel och så.
Ja, exakt.
Och jag googlar upp lite bilder på pilot nu och man ser ju att han är ju ändå lite grövre.
Ja, precis.
Så det kanske är det så också som Malena tänkte på.
Ja, men det
är ju en
vara
fin hingst. För jag menar, han finns ju jättemånga stammar. Mm. Så det är inte det att det är något fel på pilot.
Nej.
Men det är klart, han är ju lite grövre.
Mm.
Men då vet vi ju också det att ja, men Plot Pearl är ju en jättefin hingst och kanske kan vara något till Pebba så småningom.
Ja, men kanske. Jag har ju kikat lite, för nu har ju de första fölen börjat ploppa ut.
Mm.
Så har jag kollat på både Zetas och Chaka Flies föl. Och jag tycker att Zetas föl, de ser nog lite grövre ut än Chaka Flies.
Mm.
Så ja, då kanske det är ändå ett bevis för att Bella och Zeta kanske inte är den optimala matchningen.
Nej, tyvärr inte. För vi har ju blivit lite kär i honom båda två.
Det har vi. Och jag vet hur Bella såg ut när hon var föl.
Hon var en riktig både boss för att hon såg så himla självsäker ut. Men hon var ju väldigt grov.
Det var
redan
hon
som bebis.
Ja, så jag hoppas att om hon får ett föl att det inte kommer att se exakt lika grovt ut. För då vet jag hur det kanske kommer sluta sen.
Mm. Men jag vill bara säga också att följ oss på YouTube. Där heter vi ju systrarna Elfstrand. För att på lördag så kommer det komma upp en video. Ja, men där ni får hänga med på undersökningen och så. För vi tänkte filma då.
Mm.
Så får ni kanske reda på lite mer hur det ligger till med, ja, men eventuell inseminering och sådär.
Exakt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men jag nämnde ju förut att pappa gav Gina mat i hagen. Och jag tänkte bara uppdatera lite om hur det går med pappa och Gina, den relationen.
Mm.
Han har ju hittills inte varit med någonting mer i stallet när vi har gjort i ordning henne. För det var ju i samband med att hon stod upp under på gången som hon blev väldigt rädd för pappa. Så den biten har vi inte testat igen. Men han har ju fått lägga på henne och ta av henne täcke nu de senaste gångerna som vi har behövt göra det. För det har varit lite regnigt och sådär. Och det tänker jag att det är ändå ett stort framsteg. För hade han inte fått göra det, då hade hon ju varit fortsatt lika rädd för honom, tänker jag.
Ja, och då hade hon ju gått iväg från honom i hagen, tänker jag.
Exakt, så det känns som att det går framåt. Mm. Men jag tänker också att i veckan kanske vi ska testa att han kommer att hälsa på henne på gången. Så får vi se lite mer konkret hur det går.
Ja, men det tycker jag.
Så det känns ändå bra i mattehjärtat att det går framåt.
Det börjar ta sig.
Ja, men jag har förstått att hon är en sån här som kan vara lite skeptisk mot vissa människor. Och jag har också fått höra av föregående ägare att det har inte varit bara av män, utan hon hade även varit rädd för, ja, men Ginas tidigare ägares mamma också. Så att det är ju ändå kanske lite skönt för pappa att veta att han inte på något sätt utvald.
Nej.
Utan hon kan vara lite skeptisk.
Ja, men det var gulligt. Och vi har ju också insett, du bara, alltså jag visste inte att jag hade köpt en sån kändishäst.
Nej, det är jättemånga som har hört av sig. Jag har ridit in Gina och jag har ägt Gina. Och, ja, men sådär. Mm. Jättemånga som hör av sig och tycker att det är kul att kunna följa henne så här.
Ja.
Som har haft någon kontakt eller stått i samma stall eller haft henne inackorderad. Eller, ja, sådär.
Alla pratar ju också väldigt gott om henne. Du har ju fått typ så här hur många bra referenser som helst om den här hästen.
Ja, så det är jättekul tycker jag. Hon har tydligen synts på många håll så att säga.
Hon har gjort avtryck hos många människor.
Mm, och det förstår jag, för hon är så himla gullig.
Ja, det är hon verkligen.
Så nu har jag inte ridit på ett tag För ja, men det har ju varit möhippa och grejer.
Mm.
Så jag ska sitta upp igen imorgon, tänkte jag.
Ja.
Och sen så, just det, en till uppdatering som jag kanske inte har nämnt i podden. Det är att vi ska ha en sadelutprovning. Ja, men det blir ju nästa måndag då. Så då ska vi se om vi hittar en egen sadel till henne. För att Fokus dressyrsadel ligger inte bra på henne.
Nej.
Hon har lite mer manka än vad han har. Och är ju också tunnare än vad han är. Och då så skickade jag till Josefin, våran sadel. Har jag pratat om det här? Det känns som att
nej,
jag pratat om det.
Nej,
det kanske
det
inte har. Men jag sa till henne att jag har köpt en ny häst, så jag skulle behöva kolla sadel. Hon bara, okej, jag har nog inte tid för den i maj. Så då var det ju ja, men typ en månad efter att jag fick hem henne. Det måste det bli ungefär. Och jag bara, okej, men det får ju vara så bara.
Mm.
Och då så skickade jag till henne att kan jag skicka bilder på hur sadlarna ligger, så kanske du kan se om det är åt helskott eller
det
om det funkar.
Det här har du nog pratat om.
Ja, jag tror det. Jag. Ja. Men hur som helst så funkar ju Fokus hoppsadel.
Mm.
Men jag vill inte ha en hoppsadel.
Nej.
Och det känns också såklart kanske lite smånödigt att köpa en ny sadel till en 4-åring som kan ändra sig ganska mycket. Men jag tänker också att Josefin har ju bra utbud på begagnat sidan med.
Ja, precis. Det kanske är det du ska satsa på.
Ja,
nu.
Men sen så tycker jag också att det är så himla viktigt att vi båda trivs i sadeln.
Mm.
Jag vill inte känna att jag sitter där och att det känns skavigt på något
Nej,
sätt.
Nej, exakt.
Sen så är det ju såklart absolut viktigast att sadeln passar henne.
Mm.
Men ja,
du sa det att ja, men du har ändå lite, du satsar ändå lite på att rida 4-årskvalet i Alingsås i augusti.
Ja.
Och du bara, jag kan inte komma där med en hoppsadel.
De bara, okej, här kommer så här lantisen som aldrig varit med om det här tidigare. En hoppsadel, ja, okej. Nej. Så jag måste faktiskt ha tag i en dressyrsadel.
Ja.
För att jag tycker också att balansen är inte riktigt rätt i Fokus hoppsadel. Jag tror att den ligger inte helt hundra, även om den är okej. Så.
Jo.
Den ligger inte och klämmer eller wobblar eller så.
Nej.
Men jag känner ju det när jag rider att jag sitter inte optimalt. Alltså. Jag får gärna luta mig lite framåt för att hitta balansen.
Mm.
Och så ska det inte behöva vara, tänker jag.
Exakt.
Så jag är taggad på måndag med vecka. Då hoppas jag att jag får tag i en bra sadel. Men på tal om 4-årschampionat så nej, det är inte alls samma sak.
Nej.
Men du och jag, vi pratade väl lite om det i förra avsnittet. Att vi är ju inte sådana som vi lägger upp en hel termin med att men den helgen ska vi åka på den tävlingen och sådär. Utan vi planerar kanske lite en månad framåt ungefär. Och nu så har vi ju kikat lite på tävlingar, för nu är vi inne i maj. Och då har vi kikat lite på hur det ser ut i juni och juli. För i juli kommer vi väl säkert att få lite mer semester och sådär.
Mm.
Men ändå så här, planera lite de kommande 2 månaderna med tävlingar.
Mm.
Och vi har ju insett det att det finns så jäkla dåligt med tävlingar här omkring nu.
Det är så dåligt med tävlingar. Jag är anmäld till 2 hopptävlingar.
Mm.
Det är Skara den 19 maj och sen nationalhelgen i Falköping.
Mm.
Första eller andra helgen i juni blir det.
Ja, 7-8.
Ja, precis. Mm. För första helgen i juni ska vi få dressyrkurs med Pia.
Det ska bli jättekul.
Det ska bli väldigt roligt. Men då kan vi ju uppenbarligen inte tävla då.
Nej.
Utan då ska vi lära oss massa saker förhoppningsvis. Men jag har ju 2 tävlingar inplanerade. Och sen har jag insett att efter de här tävlingarna. Men då finns det typ inte en enda passande tävling att rida för en typ ja, men i juli.
Ja, det är helt sjukt. Och det är klart att det finns ju fler tävlingar.
Mm.
Men då är det sådär, ja men den helgen så ska vi på lopp. Ja, för vi ska ju på ridskolan i Vara har ju loppis återigen den 26 maj. Så då kommer ju vi åka dit och sälja av en massa grejer. Så skriv upp era kalendrar om ni vill fynda hästgrejer.
Mm.
Det är väl mellan 10 och... Ja, jag kommer inte ihåg exakt.
Gå in på Vara ridskolas Instagram.
Ja, så finns det info där. Men 26 maj är det i alla fall.
Ja.
Och då har vi ju det inplanerat och dagen innan det så ska jag är iväg på något annat. Det har liksom, när det väl passar sig eller när det väl finns någon bra tävling, då har vi något annat inplanerat.
Ja, exakt.
Det är så typiskt.
Ja, och sen så har jag också varit här. Ja, men det gick ju så bra på förra dressyrtävlingen så jag är sugen på att tävla dressyr igen. Mm. Men nu blir det ju 3 hopptävlingar på rad. Då tänkte jag, yes, nu ska jag ta och kika på om det finns någon bra dressyrtävling där efter 7-8 juni.
Mm.
Nej, då finns det ju fan ingen dressyrtävling vi kan åka på förrän typ i slutet av juli.
Ja, men jag fattar inte. När ska vi ut och tävla?
Framförallt, när ska du ut och tävla?
Ja, nej, det blir ju typ inget. Kan någon ridklubb bara anordna någon tävling mitt i veckan? För då hade vi kunnat. Det är så mycket på helgerna nu.
Ja, men det är ju det. Så ja, det är ju lite tråkigt. Jag tycker att vi måste ju försöka få ut dig och fokus på någon tävling i alla fall.
Mm, vi får kolla igen och kanske kolla också Göteborg. Och...
Ja, men vi har gjort det också. Det är det som är problemet.
Ja.
Det är väldigt dåligt utbud av tävlingar nu i juni och även typ så här början av juli.
Ja, men det är så typiskt, för det känns som att vissa klubbar tänker att ja, men i juni då är det skolavslutningar och midsommar. Ja, men vissa av oss vill ju tävla ändå.
Ja, exakt. Vi vill ju det. Och jag vet att ja, men det var någon tävling på Grevagården i juni kring midsommar. Men då var det så här, bara bedömning A-klasser på gräsbana för stora. Så det vill jag inte rida.
Ja, för visst är det den här ponnymeetingen
typ. Ja, exakt. Ja. Så det är ju inte aktuellt för mig heller. För när jag såg det tänkte jag, yes, vad kul, då kan jag åka dit. Men nej, det kommer jag ju inte göra.
Nej.
Sen vet jag att vår hemmaklubb ska ha hopptävling i början på juli. Så den lär jag ju säkert åka på. Men jag är ju sugen på att tävla dressyr igen. Men det kommer
Emma,
ju...
vi är på bröllop den helgen. Så det kan du inte alls det.
Just, herregud. Mm. När fasen ska jag tävla? Ja, det kommer ju bli ett uppehåll på en och en halv månad säkert skulle jag gissa på.
Ja, men what to do?
Alltså vi har så mycket där jag blir helt lost i min skalle.
Ja, jag vet. Mm. Och grejen är att det är ju bara roliga saker. Men det känns som att det tajmar inte med det som vi har inplanerat. Nej. Och då är det också så typiskt. För någon helg vet jag att jag bara, ja men gött, då har den klubben tävling. Nej, men då har de ju ponny på lördag och häst på söndagen. Och jag kan bara på lördagen och sånt där.
Exakt.
Ja, det tajmar så dåligt. Men ja, alltså vad ska man göra?
Ja.
Det är vad det är. Och vi är ju också väldigt noga med att vi är ju inte sådana som, alltså vi är inga tävlingsryttare på det planet. Vi tycker det är skitkul att tävla och gör det för att ja, men få en liten check på hur träningen går hemma och sådär. Men vi är ju ändå väldigt noga med att hitta på annat också. Så därför blir det ju lite så i perioder att det kanske inte blir så mycket tävlingar.
Nej, och då får det väl vara så. Men jag kommer gråta en liten skvätt inombords att jag antagligen inte kommer tävla på ett bra tag sen.
Jag vet. Vi får väl se till att tävla ordentligt i höst. Vi kommer inte göra någonting. Vi kan inte träffa några kompisar. Det får ske på veckodagar i så fall, för vi ska tävla.
Ja, men hösten är ändå nice att tävla på tycker jag.
Jag tycker också det. Innan det blir så där kallt och ruggigt. Och,
precis.
För sommaren då är det ju rätt varmt. Och det kan vara rätt mastigt att tävla ibland på sommaren.
Ja, men är det en så här molnig dag. Då är det ju hur nice som helst att tävla. Men det är inte jättekul att tävla när det är 30 grader och stekande sol och vindstilla.
Nej, det kan vara rätt kämpigt. Speciellt om man rider ett syprogram i 5,5 minuter. Så bara dör ju efter halva programmet.
Det är väldigt sant. Så det är lite tråkigt. Ja. Men ja, it is what it is.
Exakt.
Anna, vi har ju i något tidigare avsnitt läst upp en väldigt rolig annons där man såg väldigt tydligt att den var översatt från Google Translate.
Mm. Med nöthuvudet.
Ja, nöthuvudet. Och jag har en till annons här som jag har fått skickat av en följare. Det här var ett tag sedan, men jag har lite glömt bort den. Men jag tyckte att den var rolig, så jag tänker att jag ska ta och läsa upp den.
Mm.
Fantastiskt jägare/hoppare prospekt.
Jägare.
Jag antar att det är hunter häst då. Ja, och sen står det typ Wallach 15.3HH.
Ja,
jag vet inte riktigt. Ja, det verkar vara ett belgiskt varmblod i alla fall. Och sen texten. Bomsäker, ärlig, välbalanserad. Lätta blyändringar och superattityd.
Lätta blyändringar?
Det undrar jag verkligen. Vad
står det från början?
Nolliver är väldigt trevlig att hantera och en av de modigaste ungdomarna vi någonsin haft. Han är född till att hoppa banor. Alla kan rida honom, juniorryttare och amatörer. Senaste röntgenbilderna tillgängliga. Utan kurs, inga laster eller andra beteendeproblem. Ligger i Belgien, men om 3 veckor i din lada.
Jag älskar att den ligger i Belgien också.
Ja, det var ungefär det. Sen är det lite olika länkar och sådär.
Men alltså, vad menas med blyändringar? Gud vad intressant.
Mm.
Ibland så blir det så här, varför skriver ni inte bara på engelska?
Ja.
För de flesta av oss förstår ju ändå engelska.
Exakt, jag tyckte att den var lite rolig.
Ja, det var kul. Ligger i Belgien. Men snart
är din lada.
Helt plötsligt så heter den Nolliver.
Ja.
Det är också lite kul.
Det var faktiskt gulligt.
Helt plötsligt så står Nolliver i vår lada här. För att det är ju snart han är.
Ja. Och sen har vi också fått ett meddelande från en följare. Hej, ville bara börja med att säga att jag verkligen tycker om er podd. Lyssnar varje vecka.
Mm.
Angående varför det är så få kvinnliga ryttare inom hoppsporten. Jag har själv funderat på varför det är så och då har jag kommit fram till en egen slutsats. Jag tror att det som allt annat handlar mycket om pengar. Kvinnor har inte alltid varit med och tävlat inom ridsporten. Männen är mer etablerade. Ridsporten gillar dessutom sina traditioner väldigt mycket och därför kan jag tänka att män lättare får sponsorer. Från sponsorernas synvinkel kan det vara säkrare att satsa på en redan etablerad man när kvinnan dessutom kan bli gravid och skaffa familj och därmed behöva dra ner på sin satsning. Samtidigt tycker jag man ser fler och fler kvinnor i hoppsporten idag från den yngre generationen. troligtvis för att synen på att kvinnor är sämre håller på att förändras.
Gud vad intressant.
Mm.
Jag tror verkligen att det ligger något i det.
Mm.
För det känns lite som att de kvinnor som vi ser nu på toppsporten, de är ju ändå lite äldre. Inom citationstecken alltså.
Ja, men sen så det kommer ju ett gäng yngre också. Jag tänker på typ Jessica Springsteen.
Ja, precis. För hur gammal är hon?
Som mig.
Ja, hon är som dig.
Mm.
Ja, så det känns ju som att det håller på att förändras precis som hon skriver.
Mm.
Men det kan säkert vara så att det har varit lite tveksamt innan. Att de, ja, men som hon säger också att ja, men nu kanske den här personen ska bli gravid. Då kommer inte vi synas på ett halvår kanske.
Nej, exakt.
Och det är inte bra för oss.
Nej, och tävlar du dressyr är det också kanske lite lättare att, ja, men som vi har sagt förut, hålla igång senare in i graviditeten och kanske tidigare efter. För det innebär ju inte lika mycket risk att rida dressyr som att hoppa.
Nej, förutsatt att man inte har att man inte blir sjuk under graviditeten givetvis.
Nej,
men
exakt.
Det får man ju kanske inte räkna med så.
Mm. Nej.
Nej, så väldigt intressant input tycker jag.
Mm, jag tycker det med. Men jag tycker också det är så här. Ja, men när det kommer till sponsorer. Alltså borde det inte rent logiskt vara så att man vänder sig till kvinnor för att marknadsföra sina produkter. För det är ändå fler amatörkvinnor inom sporten.
Ja, och du tänker också att det finns mer produkter till kvinnor, eller vad?
Ja, exakt. Mm.
Jo, lite så är det också. För det känns ju som att ridklädesutbudet är mycket, mycket större på kvinnosidan än manssidan.
Precis. Men ja, det kan säkert vara så som hon skriver. För jag menar, ja, men som vi har pratat om förut i podden, att män behöver ju inte göra så mycket för att man ska liksom,
få credit.
Nej, för att få credit, ja, för det de gör. Men jag tror ju att det här kommer säkert att ändras nu när ja, men det finns så mycket sociala medier och då är det också lite viktigt hur många följare du har där. Och är du en kvinna som har många följare på sociala medier så är det ju kanske mer attraktivt för företag att synas där än hos en man som kanske inte ens har sociala medier eller som har väldigt få följare.
Ja, jag tänker det med. Och dessutom så är det ju kanske enklare nu för tiden också om du har en stor Instagram, säg.
Mm.
Då kan du även om du är gravid fortfarande göra reklam för det märket eller den vad du nu är sponsrad av. Det är ju lättare att göra det under tiden också, även om du kanske inte är aktiv prick just nu.
Nej.
Så kan man ändå bara, fast det här fodret är jättebra eller den här kavajen är snygg. Ja.
Mm, precis.
Så det känns som att vi är lite i föränderliga tider.
Ja, jag hoppas på det.
Då tänker jag att vi ska ta och gå över till lite artiklar och sånt som vi har sett den senaste tiden. Och den 26 april så släppte Hipson en artikel som heter Veterinärer säger ifrån, kritiserar SVTs kommentatorer. Och det här handlar ju om, ja, men när dressyr, eller världscupen i dressyr var, så pratade ju Gunilla Byström lite om det här med blå tungor och pratade om kandar och ja, men de diskuterade det lite grann helt
enkelt. Ja, och det är många som har blivit väldigt upprörda över det här eftersom det som hon har sagt innehåller väldigt mycket felaktigheter.
Ja, och vi har inte ens pratat om det här, va?
Jo, det har vi.
Jo, det har vi i podden, ja. Men nu kommer det lite artikel om det här helt enkelt. Det är Sveriges veterinärförbund som nu går ut med ett öppet brev till SVT. Det grundar sig i sändningarna från världscupfinalen förra veckan. Mer specifikt vad kommentatorerna sa. I brevet skriver förbundet att det blev en hel del mellansnack i de långa klasserna där kommentatorerna svarade på frågor från tittarna. Flera frågor handlade om hästvälfärd där en fråga gällde hur ser man på att flera ryttare är med i tävlingen trots att deras hästar på fotografier från tidigare tävlingar visat sig ha ridits på ett sådant sätt att deras tungor blivit blåfärgade av syrebrist. I brevet skriver Veterinärförbundet att svaret från SVTs programledare var hur knäppt man kan tycka att det än låter så är blå tunga inte förbjudet. Det kan man ha en massa åsikter om, men därför så kan man heller kanske inte tycka så mycket om att de ryttare som fastnade på bild är med här. Därför enligt regelverket har de inte gjort något fel. Sen kan man ha åsikter om det, men så är liksom grunden, så är reglerna. Vidare blev en dialog där expertkommentatorn ska ha sagt att hästen vill fram för mycket och trycker tungan mot bettet, vilket gör att tungan blir blå och får syrebrist. Veterinärförbundet kritiserar svaret och menar att man aldrig kan skuldbelägga hästen. De skriver att de vänder sig starkt mot det som framfördes av SVTs kommentatorer under sändningarna. Även om det inte uttryckligen står i FAIs regler eller i svenska tävlingsreglementet att det är förbjudet att rida hästen på ett sätt så tungan blir blå, så borde det vara underförstått, menar de. De lyfter även den svenska djurskyddslagen som syftar till att skydda djuren från lidande vid både träning och tävling. I det öppna brevet skriver de att det i lagen står att djuret aldrig får utsättas vid lidande och att utrustning, hjälpmedel eller metoder inte får användas på ett sätt som kan skada eller ge djuret lidande. Veterinärförbundet menar att det aldrig är hästens fel att blodförsörjningen till tungan hindras under ridning. De menar att det är ryttarens hand tillsammans med bettet som påverkar detta. Därför tycker de att SVT:s kommentatorer inte kan ursäkta ett beteende som varken är djurskyddsmässigt, acceptabelt eller tillåtet. Och det är ju exakt de här tankarna jag har haft också.
Mm, exakt. Jag tycker att Gunilla Byström, hon säger så konstiga grejer så ofta.
Mm.
Och det är ju precis det här som både vi och många andra har reagerat på också. Att hon säger att det, ja, men att det är hästen som själv orsakar den. Och det är ju då konstigt att det inte är så på alla hästar. Utan man ser det väldigt tydligt på hos ryttare som har en speciell sorts ridning att blå tunga framkommer.
Mm. Och jag tycker det är så konstigt att hon fortsatt får vara på SVT.
Mm.
För att det här är ju inte första gången som hon säger någonting som man bara...
Som är konstigt.
Va? Mm. Och det är klart att det kan ske en diskussion. Och jag tycker också att hon har ju rätt i att det kanske inte är utskrivet förbjudet med blå tunga.
Nej.
Men som det också står i artikeln, det borde ju vara underförstått.
Precis, och någonting som jag tänker på nu när jag hört det här, det är att ja, men FAI behöver ju uppenbarligen införskaffa en sån regel att det ska vara förbjudet att hästarna har blåa tungor. Det borde ju vara precis som blodsregeln.
Jaja.
Ifall hästen blöder någonstans blir den utesluten. Ifall hästen har blå tunga blir den utesluten. Och eftersom just blå tunga kan vara svårt att se för domarna kanske, så behövs ju någon sorts VAR, alltså någon sorts video assistant referee som kan se det här och som man då kan utesluta ett ekipage i efterhand om det har förekommit en blå tunga.
Ja, och det är det här som vi pratade lite om, för det är säkert ett par avsnitt sen nu, att det skulle ju behöva införas något form av blå tunga system i dressyren.
Ja.
Och hur eller så, det är jättesvårt för oss att säga, men jag tycker att det har synts bäst på bild.
Mm.
Alltså att man fotar en stillbild, för att då hinner man se det lite mer än om det är i rörelse.
Ja.
Men det borde inte vara omöjligt att skaffa någon som sitter där. Din enda uppgift är att se till så att tungan är rosa och inte blå.
Mm.
För då måste vi avböja direkt.
Precis.
Eller då måste den bli utesluten. Liksom,
och då måste det vara någon som inte är korrupt också som gör det här.
Precis.
Det är det som är lite problemet med hela FAI och allting.
Du får sitta där.
Ja, exakt. Då kommer de bara, bilderna är manipulerade.
Ja, precis. Mm.
Nej, de måste kommer direkt ur kameran.
Ja, exakt. Nej, men det är ju så urbota dumt. Och varför i helskotta skulle hästen bli lite pigg så att den lägger sig mot bettet med tungan och trycker den själv?
Mm.
Hur kan man uttala sig så?
Ja, det
jag förstår inte.
Ja, men det är så otroligt märkligt.
Ja, jag blir så provocerad av det här.
Ja, så jag tycker det är bra att Veterinärförbundet har kommit med det här öppna brevet.
Verkligen.
Vi får se om SVT kommer göra några förändringar i framtiden bland sina kommentatorer.
Ja, för jag tycker att när jag sett på dressyr på TV så har det ju funnits andra som verkligen har varit mycket, mycket bättre.
Mm.
Och det är väl klart att det kommer frågor och att det borde diskuteras och allt sånt där. Men det kändes som att det bara slätades över och ursäktades lite.
Men det som är så konstigt också är att Gunilla Byström har ju fått så mycket kritik länge nu.
Mm.
Och att det ändå inte sker någonting. Jag menar, Lotta Björe till exempel, hon har ju fått betydligt mycket mindre kritik. Hon får ju oftast bara positiv respons.
Ja.
Så jag menar, varför får Byström vara kvar när hon får så mycket kritik?
Ja, men det här är också lite kul, för vi pratade ju lite om det att ja, men SVT kanske har lite, vad säger man, tyglar på dem, hur de får uttala sig och sånt.
Ja.
Men då var det en som skrev det i en kommentar att det är ju faktiskt så att Lotta, hon ser ju ändå ifrån när någonting inte ser bra ut i hoppningen.
Ja, exakt.
Och typ när, vem var det som piskade mellan kombination och sådär?
Ja, jag vet inte.
Ja, men det är ju skitsamma vem det var. Men då vet jag att de bara, oj, så det där var inte bra.
Nej.
Så där beter man sig då. Ja, men sådär.
Nej, exakt.
Så det är ju säkert inte möjligt att man får lov att uttala sig likadant i dressyren, men ändå ska det skyddas. Men det är så typiskt dressyrsporten. Det ska skyddas.
Och jag tänker också att det är svårt när det är så här en svensk sändning.
Jo.
Eftersom vi har svenska ryttare som rider på det här viset.
Ja.
Alltså med blå tunga och sådär. Då blir det ju, då kanske man vill så här skydda de svenska ryttarna lite och få dem att framstå som typ snällare mot sina hästar än vad de egentligen är.
Ja, säkert.
Medan om vi tittar på ja, men de svenska ryttarna som var i finalen i hoppning, det finns ju liksom inget att klaga på hos dem.
Nej, det har du ju väldigt rätt.
Så då behöver man inte vara lika rädd för att kritisera annat felaktigt som man ser. För att man vet om att de svenska ryttarna kommer inte att göra så senare.
Nej, det har du ju väldigt rätt i faktiskt. Mm. Men jag tycker ändå det är så tråkigt för att varför ska vi skydda sånt här? Det är ju hästarna som lider.
Jag vet.
Ja, jag fattar att det är tråkigt att bli ertappad med att hålla på med diverse olika fuffens grejer och dåliga saker. Jag fattar att det är jobbigt. Men vem är det jobbigast för?
Ja.
Ryttaren eller hästen?
Precis.
Det är ju det man alltid får gå tillbaka till.
Mm.
Och sen tänkte jag att vi ska ta upp ännu en grej som skrevs av tidningen Ridsport den 30 april. Eller ja, den skrevs inte av tidningen Ridsport men de publicerade. Och det är en gästkrönika. Rick Helmink är en holländsk ridsportjournalist som arbetar för De Paardenkrant Horses NL. Han specialiserar sig på avel och dressyr och skriver om aktuella händelser inom hästvärlden. Hans krönika Gaslighting har publicerats både på horses.nl och på Eurodressage och kan nu även läsas hos oss på Ridsport. När jag hör dressyrfolk prata om förändring tänker jag alltid på en anekdot som Dirk Willem Rosie berättade för mig strax innan han gick i pension. När han för många år sedan fick ett utbrott över domarsystemets osportsliga karaktär sa prinsessan Haya, dåvarande FBI-ordförande, så här till honom. Dirk Willem, titta på dressyrfolket själva. De vill inte förändras. Så när presidenten för IDOC, ingen aning vad det är, och ledande femstjärniga domaren Hans Christian Mathisen i en intervju med hästlivsstilsmagasinet Malgré tout, ursäkta för uttal här nu, berättar att han vill vända upp och ner på hela dressyrsporten så spetsade jag öronen. I intervjun säger Mattisen de mest galna sakerna. Till exempel att stress och konfliktsignaler egentligen borde skrivas ner i domarprotokollet men att han är rädd för att göra det. Om jag kommenterar viftande svansar kan dåliga människor få idén att injicera botox runt svansen så att en häst inte längre kan röra svansen. Samma sak gäller för kontaktproblem. Nosgrimman kan dras åt enormt nästa gång, säger han. Det här är inte sådant en domare bör tänka på när hen ger poäng. Om det är fallet bör kontrollen av utrustningen efter ritten också inkludera en kontroll för att se om hästen fortfarande kan röra sin svans åt sidan. Och även nosgrimman bör kontrolleras på ett annat sätt. Jag ser den här intervjun och hans förslag främst som ett bra exempel på gaslighting. Som femstjärnig domare och ordförande för International Dressage Officials Club, där fick vi ju svaret på vad det var för förkortning, ja, har Mattisen möjlighet att ta itu med saker. Varken hans eller hans kollegors händer är bundna. Mattisen kan ge 50% för en ritt om hästen är spänd som en fiolsträng. Är han domare C kan han även utesluta ekipaget med hänvisning till artikel 5.7.2 i FEI Dressage Rules. Ritten strider mot hästens välbefinnande. Men uteslutning av det skälet har, så vitt jag vet, aldrig inträffat. Efter att bilder nyligen publicerades i Aftonbladet på gapande munnar och synliga blåa tungor är dressyrryttare igen igång med att använda så kallat marshmallowfluff, vilket är förbjudet sedan 2022. Det borde regna gula kort på varje dressyrtävling, men det händer inte. Under hela 2023 fick endast 5 dressyrryttare ett gult kort, den lägsta siffran av alla hästdiscipliner. Ingen av dem för falskt skum. Dressyrfolket vill inte förändras. Jag tror att det stämmer. Tills faktiska förändringar och åtgärder visar motsatsen. Och det här med marshmallowfluff, det verkar ju alltså vara någonting som de fejkar.
Så att hästen ska få vitt skum i munnen då?
Ja, så att det ska se ut som att tungan är okej då, antar jag.
Ja, eller? Antingen det eller om det är något annat som man försöker dölja.
Ja, typ något sår eller ja. Nej, det kanske man inte kan dölja. Nej, för det kollar man i efterhand. Men ja. Vi vet inte exakt. Men jag tycker ändå att det här är en intressant krönika. För att det här med den femstjärniga domaren, det har jag inte hört.
Nej, inte jag heller.
Och det är ju konstigt att man ska tänka att man är rädd för vad som kan ge konsekvenser i efterhand.
Mm.
Jag förstår ju hans tankar i det här med botox kring svansroten och sånt där.
Ja.
Men om någon människa hade gjort det.
Mm.
Alltså fy helvete. Tänk som mest att inte kunna vifta bort flugor på sommaren.
Ja, men då är man ju riktigt sjuk i huvudet.
Ja, det är ju som det här med att operera bort en häst tunga. Ja. Som någon gjorde, som vi pratade om i ett avsnitt.
Precis. Men jag hade inte blivit förvånad om någon hade gjort det.
Jag heller.
Nej, men om man hade fått massa avdrag för att hästen håller på att piska med svansen åt sidan. Vilket ju tyvärr många dressyrhästar gör. Det ser man i synnerhet när det ska bli typ Piaf eller något sånt där och ryttarna sitter där med sina sporrar och gräver, då är det mycket svanspiskande som man kan se.
Mm.
Och jag menar, om du får avdrag för det, ja, men istället för att ryttaren ska gå till botten med själva problemet och se vart symptomen kommer ifrån, då kommer de ju kanske fortsätta rida på som vanligt och bara bortdöva symptomen, då, symptomen genom att spruta in botox så att hästen inte kan vifta på svansen.
Ja, det är ju ingen omöjlighet.
Nej.
Även om jag hade aldrig kommit på tanken själv.
Nej.
Så det är ändå lustigt att en dressyrdomare tänker lite på långsiktigheten också.
Ja, exakt.
Förstår du vad jag menar?
Mm.
Men jag tycker det är så urbota dumt att de vågar inte göra så här.
Nej.
Ja, men det är ju exakt det. Vad är ert jobb? Jo, det är att bedöma ritten.
Mm.
Ser det inte bra ut av någon anledning så ska ni ju ge dåliga poäng eller utesluta ekipaget.
Exakt.
Jag förstår att det är ett svårt jobb på ett sätt. För det är inte så lätt att vara en domare.
Nej.
Oavsett vilken disciplin det gäller. Men du har ju ändå ganska enkel arbetsuppgift. Alltså det är det här du ska göra. Då gör det då. Annars gör du ju inte ditt jobb.
Nej, exakt.
Jag blir så frustrerad.
Jag med. Och ja... Jag förstår inte riktigt heller hur man ska kunna kontrollera i efterhand om man har injicerat botox på hästen eller inte.
Man får väl typ kittla den på sidan med en liten fjäder eller någonting så att den ska vilja vifta bort den och så ser man om den kan göra det eller inte.
Ja, just det. Ja. För jag menar, man kanske kunna göra.
Ja,
om du drar hästen svansen, du kommer ju alltid själv kunna typ dra svansen åt sidan.
Det kan man ju. Men om man typ kittlar den lite, då ska den ju vilja vifta bort en finger liksom.
Precis, så jag tänker att det borde ju gå att kontrollera i efterhand kan man tycka. Och det är ju samma med nosgrimmer. Det kan du också kontrollera så att de inte är för hårt spända. Mm.
Och kolla sår i munnen och sånt där.
Precis.
Det gör de ju efter ritter.
Exakt, så jag tänker att det kanske inte är liksom ett jättestort problem. Utan det bästa vore ju om man faktiskt fick avdrag för de här, vad ska man säga, konfliktbeteendena.
Ja, ja. 100%. Och det är också som ett så dåligt argument för att men jag vågar inte ge dåliga poäng för att det här kan hända. Men som du säger, då får de väl införa det då.
Mm.
Det är ju en grej till att kontrollera, det är inte så svårt.
Nej, exakt. Sen, jag fattar inte riktigt den här grejen med marshmallow fluff heller.
Nej.
För det, alltså i min drömvärld så ska ju inte hästen hålla på och producera för mycket vitt skum i munnen.
Mm.
För då tycker jag oftast att hästar som gör det, de är ganska oroliga i munnen. Mm. Om vi tittar på våra hästar till exempel så är Fokus den som är klurigast i munnen. Och de passen som han har lite svårast för att få till en bra kontakt, det är ju då som han producerar mest skum.
Mm.
Och det är när han producerar mest skum som han gapar mest till exempel.
Mm.
Medan Pebban som har generellt en väldigt stängd och lugn mun när man rider, även Bella, de producerar ju typ inget skum.
Nej, det är klart, lite grann kanske de gör. Och det är nog inget konstigt om man har ett bett i munnen.
Nej.
Men man har ju inte som mål, för det vet jag att vi lärde oss lite på ridskolan förr i tiden, att men skumma resten så har den börjat jobba ordentligt. Men det är ju ingen indikation på det alls, utan det är ju snarare hur lugn eller icke-lugn hästen är i munnen.
Ja, exakt. Så jag tyckte också att det var en konstig grej att du försöker dölja ett, vad ska man säga,
ett problem
med ett annat.
Ja,
eller?
Lite så. Men det känns fortfarande som att det är lite myten som hänger sig kvar. Det här med att om hästen skummar ordentligt i munnen så jobbar den ordentligt.
Ja.
Jag tycker det känns som att det är fortfarande lite kvar. Och då kanske man tänker att domarna också tänker så. Jag vet inte.
Nej, alltså vem vet.
Ja.
Men ja, oavsett så borde ju domarna faktiskt göra sitt jobb och utesluta de ekipagen som ser väldigt oharmoniska ut. Och jag tycker till exempel det är helt otroligt att vad hette han som red en friser i, var det Göteborg?
Ja, men gud.
Någon belgisk ryttare, va?
Ska jag googla?
Ja, eller det spelar egentligen ingen roll.
Men friserhästen är ju på Göteborg.
Och den gick ju så extremt mycket bakom lod så det var bland det sjukaste jag hade
sett.
Ja, det
var ju löjligt.
Att inte han blev utesluten.
Mm.
Alltså det är ju ett väldigt stort bevis på hur dressyrsporten ser ut idag.
Men jag tycker det är så konstigt. Ett, att han inte blev utesluten.
Mm.
Två, att han inte utgick själv.
Ja.
För jag menar, du kan ju inte tro att med den formen och med den spänningen att du på något vis har någon chans till placering.
Nej, och att du kan ju inte få ut någonting heller.
Nej.
Av att vara kvar på banan när hästen går så.
Eller hur? Och jag menar, det har hänt att jag har utgått från tävlingen när jag har fått bara så här 6,5-7 år i protokollet.
Mm.
Typ med Tage. Men jag bara, han går inte fram.
Mm.
Det känns inte bra.
Nej.
Jag tänker inte rida mer nu.
Nej.
Och jag känner också lite det att skulle jag någon gång rida in på den här som jag känner att åh herregud vad den är spänd.
Mm.
Och då kan jag nog absolut börja programmet lite. Mm. Men sen kanske jag känner att det här är ingen idé.
Nej.
Då kan man ju utgå, sen kan man lite lugnt och fint rida runt på banan.
Ja, du
göra
kan
lite
ju...
åttor. Alltså utgå med fortfarande nyttja din tävlingstid på
precis,
banan.
Precis, det är det jag tänker också. Mm.
Och hade det varit pinsamt att göra på Göteborg Horse Show i en stor arena? Nej.
Nej.
För att hästar är hästar.
Mm.
Den kan gå skitbra i alla möjliga konstiga arenor, men så är det någonting där blir skrämd för eller du kanske ändrar ditt vad säger man, mentala tillstånd så att hästen blir spänd. Det kan hända så mycket, för det är en fucking individ vi sitter på.
Ja.
Det är ett djur som inte fattar allting, och då måste man ju ta varje tävling för vad den är.
Ja, ja, verkligen.
Det spelar ingen roll vart du sitter någonstans.
Nej.
Behöver du utgå så gör det.
Exakt.
Eller behöver du utesluta ekipage så gör det.
Precis.
Jag tyckte dock att den här krönikan var lite luddigt skriven.
Ja, jag med. Jag känner lite grann att vara... Jag kommer knappt ihåg den nu efteråt. Men nu har vi i alla fall diskuterat lite grann det som jag minns att du har tagit upp ifrån den.
Ja, alltså själva det primära var väl egentligen att dressyrfolket inte vill förändra sig.
Nej.
Och det stämmer ju, för jag menar... Ja, men fram till några år sedan så red vi fortfarande i hatt, för att det var så det var på, ja, när nu dressyren kom till.
Men grejen också att människan överlag är väldigt dålig när det kommer till förändring.
Ja.
Vi alla avskyr de flesta förändringar. Men nu behöver ju sporten en rejäl förändring för att det ska ske på mer hästens villkor.
Ja, precis så.
Just det, nu kommer jag på en till grejerna.
Ja.
P1, filosofiska rummet.
Just det, den har vi lyssnat på.
Ja, de har ju släppt ett avsnitt som du kan ta upp och se vad det heter. Så här, på tal om luddighet så tyckte jag att det var ett ganska så luddigt avsnitt. Men jag vill inte säga det till dig innan du hade lyssnat på det. För jag vill att du skulle få din egna uppfattning.
Är det moraliskt försvarbart att tävla med hästar? Och det släpptes 26 april.
Ja, jag har faktiskt inte skrivit ner någonting från det här avsnittet. Utan jag tänkte försöka gå på det som finns i mitt minne. Vilket ju inte är lätt eftersom jag har jättedåligt minne numera.
Jo, jag med.
Men jag tänker också, om man lyssnar på någonting och något verkligen fastnar, så borde man ju komma ihåg det ändå.
Ja, men det som jag minns är ju att...
Visst var det en etolog och två... Ja, men de var väl typ reportrar, fast de var ändå hästkunniga.
Ja, men precis. Alla var väl egentligen hästkunniga förutom själva programledaren, va?
Ja, exakt. Mm. Så hon ställde ju frågorna och de andra fick diskutera. Och då var det ju själva huvuddiskussionen om det är moraliskt rätt att tävla med hästar och sen mycket annat kopplat till det.
Mm. Jag kan säga att en sak som jag minns var att jag fixade ju inte riktigt allas röster.
Nej.
Så det var typ det första jag skrev till. Jag bara, gud vilken jobbig röst. Jag klarar inte av det här.
Nej.
Och det är också lustigt, för jag tänker att det är säkert någon som har provat att lyssna på den här podden och bara, åh herregud, du pratar Anna.
Vilka jävla dialekter de har.
Ja, exakt. Så jag dömer ingen, för att man kan ha olika preferenser. Mm. Men det tyckte jag var lite jobbigt. Det var det är typ det jag kommer ihåg. Vad pratades det om mer? Ja, men det var ju det här om det är etiskt.
Mm.
Att tävla med hästar.
Mm.
Alltså, jag kommer inte ihåg.
Nej, jag kommer knappt ihåg längre. Eller, jag vet att de tog upp lite miljöaspekten också.
Just det.
Hur etiskt det är att vi flyger runt med hästar. Alltså jorden runt, och även kanske när det kommer till lite mer lokala tävlingar. Och även när det kommer till tävlingar överlag med hästar. Att de diskuterade ju att det blir ju mer omoraliskt ju större tävlingarna är. För då är hästarna borta många dagar i rad, man tar ifrån dem deras grundläggande behov som gör att gå i hage, i flock och liksom leta mat och ströva och sådär. Och det är ju faktiskt väldigt sant, för det är ju stor skillnad på det som vi gör att åka ut på någon liten lokal tävling när man åker kanske en timme bort och sen så kommer hästen hem igen och kan gå ut i hagen det första det gör. Det är ju stor skillnad på den typen av tävling mot det som de allra bästa i världen gör.
Ja, och jag tänker också att ska du tävla i OS, då är du ju borta säkert 2-3 veckor.
Ja, eller? Säkert 3 veckor.
Ja, för det är ju lite karantän och sånt där som ska gå igenom, tror jag. Så det är klart att det är ju inte etiskt försvarbart. Tycker inte jag heller.
Mm.
Och det är ju lite tal om ifall dressyr ska vara kvar, eller hästsport överhuvudtaget ska vara kvar som OS-gren och sådär. Men jag tycker också att, jag tycker ändå att det som man får gå till grund och botten med sig själv, det är att vad erbjuder jag min häst? Jo, men den går och strövar och äter. Vi har våra hästar på lösdrift.
Mm.
Oftast om det är skitväder. De går och strövar och letar föda varje dag. Mm. Det är klart, på vintern blir det ju lite mer begränsat för då har de sin höbal.
Ja, men de går fortfarande i lika stora hagar som på sommaren.
Precis, och de får tugga och de får leta saker om de vill. De gör ju det ändå.
Ja.
Liksom. De får sitt vatten, de har sina kompisar, de får kontakt, de kan klia, de kan busa. Jag tycker ändå att vi erbjuder ju våra hästar det som hästar vill ha. Och sen att vi någon timme, ett par timmar om dagen gör någonting som de inte själva väljer.
Ja,
ja alltså skaffar jag ett barn, då kommer ju inte den få göra exakt vad den vill hela tiden heller.
Exakt. Det var väl lite det de tog upp också. Att det som är viktigt är ju kanske vad vi gör med hästarna eller hur deras liv ser ut mellan tävlingen också. Det har ju vi tagit upp förut i podden. Men jag tyckte att, om jag minns rätt nu, så tyckte jag avsnittet gick lite så här till sin spets. För de började prata om typ, visst kopplade de djurplågeri till tvång?
Ja, det vill jag minnas.
Och då var det ju någon som sa att ja, men, egentligen så är det ju djurplågeri att tvinga hästen till vad som helst. Mm. Och då kände jag bara, men herregud, nu får du väl ändå ta och ge dig lite grann. För jag menar, det finns ju många saker som vi tvingar både ja, men, varandra till oss människor, men också som hästarna måste tvingas till för deras egna hälsas skull. Jag menar, hästarna vill kanske inte åka till veterinären.
De vill inte bli vaccinerade.
Nej.
De vill inte bli avmaskade.
Precis. Men det är något som man måste göra för att de i sin tur ska må bra.
Ja, ja det är skillnad på sån typ av tvång. Alltså jag skulle inte säga att det är ett tvång. Nej. För det blir nästan lite löjligt.
Ja, det är ju någonting som vi bestämmer att de ska, eller behöver göra.
Ja, men att däremot ställa sig och piska in hästen i transporten.
Ja.
Den typen av tvång är ju helt sinnessjuk.
Ja.
För det finns ju andra vägar att gå.
Precis.
Men ska jag få min häst frisk så måste den kanske opereras. Eller den kanske måste få de här sprutorna i 2 veckor. Eller sådär.
Mm, exakt.
Så jag tycker också att det blev lite väl överdrivet.
Ja, exakt. Sen så är jag nog inte så himla filosofiskt lagd. För när jag lyssnade på det här avsnittet. Det kändes som om 90% var bara massa blaj.
Ja, men jag är inte heller filosofiskt lagd.
Nej,
jag tycker det är för flubbigt.
Jag försökte lyssna på avsnittet som släpptes innan om fotboll och VAR.
Mm.
För det är ju mycket snack om, ska vi ha VAR i fotboll, ska vi inte ha VAR? Och då tänkte jag att det kanske blir lite tydligare så här, argument för och emot och att man diskuterar det. Men det var liksom bara jätteflummigt avsnitt med en man som lät så här innan han pratade. Och det,
nej!
Jo, alltså, det är typ min värsta ick när det kommer till att lyssna. Det finns så många poddar och så där, och människor som jag inte kan lyssna på för att de ja, bla 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 bla. Ja.
De typ andas in och surplar samtidigt.
Ja, med munnen.
Ja,
mm.
Nej, då förstår jag att du inte kunde lyssna.
Nej, så liksom, get to the point. Spit it out, David! Lite så kan jag känna när det blir för filosofiskt och flummigt.
Ja, men man nystar ju bara in sig ett nät som man aldrig kommer ur, känns det som.
Nej, exakt, tycker jag. Jag tyckte det här avsnittet var lite trökigt.
Ja, men jag håller med. Jag
vet inte om de kom fram till speciellt mycket.
Nej, men det är väl lite så det är med filosofi också, att man lämnar lite lösa trådar.
Jo.
För att man ska tänka vidare. Nej, ändå kul att ha lyssnat på det på något vis, men samtidigt så gav det mig inte så mycket.
Nej, men det var exakt det jag kände också när jag lyssnade.
Ja, men det var allt för denna gången, hörni. Tusen tack för att ni har lyssnat.
Mm.
Glöm inte att prenumerera på podden om ni inte redan gör det. Och vi finns ju som sagt på YouTube, vi finns på Instagram. Vad ni än behöver veta om oss, det finner ni länkar till i beskrivningen.
Det stämmer bra det. Ha det bäst allihopa, så hörs vi er nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.